En podcast från Aftonbladet Ledare.
Ja, det slog ner som en bomb kan man säga i veckan. Sverige köper 4 stycken fregatter av Frankrike eller av ett franskt företag. Och det är en rejäl uppgradering av luftförsvarsförmåga och en rejäl uppgradering av marinen. Men finns det fler tankar om detta? Välkommen till Höjd beredskap.
Vår beredskap är god.
Då sitter vi här. Det är jag, Anders Lindberg, och i studion
Patrik Oksanen, Tankesmedjan Frivärd.
Och Amanda
Wollstad, Svensk Tidskrift, på länk från Skåne.
Men det har ju hänt saker i studion, och vi ska väl säga då att Johan Victorin är inte med. Men Anders, det lyser S-lampor i den här studion. Står det för säkerhetspolitik eller?
Det står för Sportbladet.
Alltså.
Det finns också andra lampor som det står något annat på. De står det A på. Det står för Anders. Nej, det står för Aftonbladet. Och de hänger också här ibland. Fast just nu sitter vi faktiskt i en Sportbladet-uppsättning här i studion. Men eftersom vi inte filmar det så gör det ingenting. Så hade inte du sagt det så hade ingen vetat om det.
Nej, men jag tänkte att det är väl roligt för lyssnarna att få veta att det händer saker i poddstudion. Och inte bara att du har problem att koppla upp Amanda och få igång tekniken.
Nej, för det har ju aldrig hänt förut.
Nej.
Vi ska då byta ämne nu från mina tekniska färdigheter eller brist på till båtar. Patrik, båtar.
Ja, och du sa att det slog mer som en bomb, och det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Det här har ju varit en ganska lång process, och det har ju stått klart länge att Sverige skulle upphandla 4 fregatter och att det har stått mellan 3 alternativ. Ett franskt alternativ, ett brittiskt och svenskt alternativ och sedan ett spanskt alternativ. Och beskedet som kom här i veckan var ju att Sverige går vidare in i så att säga skarpa förhandlingar för att upphandla det franska alternativet, och det är ju en affär på runt 40 miljarder kronor. Men exakt hur mycket det landar och vad det här kommer att innehålla och innebära, det är ju det som FMV ska nu förhandla med den franska motparten. Och vi har ju länge haft en eftersatthet på ytstridsförmågan i den svenska marinen. Alltså den svenska flottan är för liten, för tunn för att kunna riktigt klara av sina uppdrag i ett skarpt läge. Sedan flera år tillbaka så konstaterade ju då Kungliga Örlogsmannasällskapet i en skrift att ja, en dubbling eller en tredubbling av ytstridsförmågan skulle behövas. Så att de här 4 fregatterna, det är en början på att lösa ett problem. Och fregatter, det är en större fartygstyp än vad vi har idag tidigare. De största fartygen vi har är ju Visby-korvetten. De här är ju avsevärt större. Nu har inte jag siffran exakt i huvudet, men runt 50 meter längre. Och de här fregatterna har ju då en större kapacitet till luftförsvar bland annat. Och är ju då plattformar som kan bära olika typer av förmågor. Och varför man vill ha fregatter är ju bland annat för att kunna upprätthålla sjökontroll. Och i Östersjön så handlar det om att vi ska kunna ha en förmåga att kunna skydda farleder, kunna transportera trupp bland annat. Men fregatterna kan ju också vara ute en lång tid på stora hav, vilket ger oss en möjlighet att kunna agera utanför Östersjön tillsammans med allierade. Tittar vi i Norden så är det ju Norge och Danmark som har en fregattförmåga, så att det är klart att det här blir en nordisk förstärkning. Och att det blev det franska alternativet, så tycks ju huvudsaken som väger över här vara att det franska alternativet är ett färdigt alternativ, finns i bruk och en leveransförmåga som ligger tidigare än till exempel det brittisk-svenska, som inte finns som färdigt koncept ännu. Så det är väl en kort introduktion. Sen finns ju en debatt om det här också, men det kan vi återkomma till. Men en kort överflygning. Är det någonting jag har glömt, Amanda, som jag borde ha lagt till?
Nej, inte som vi inte kommer till debatten. Jag tycker att det var en pedagogisk och bra genomgång.
Man kan väl säga att grunden, om vi kan börja med Amanda då. Det finns ju flera olika diskussioner kopplat till det här köpet. Det är ju det största köpet som Sverige har gjort när det gäller försvarsmateriel sedan Gripen-systemet. Så att det är ju en ganska stor affär. En del, som en diskussion som har kommit upp, det handlar ju om drönarförmåga. Att man från diverse debattörer, det är inte så mycket försvarsdebattörer, det är mer lite glada synpunkter, men det är ändå åsikter som kommer fram i debatten som ju handlar om att man har varit i Ukraina, man har tittat på drönarkrigföring i Ukraina och säger man att det här är framtidens krigföring. Och det är inte det vi köper in. Vi köper istället in fregatter som är gårdagens krigföring. Kort sammanfattning av ganska många artiklar. Men vad tänker du om den kritiken?
Ja, till att börja med så är det inte istället för drönare eller drönarförsvarsförmågor, utan det är ju komplementerande. Det är klart att vi även behöver både drönarförmåga, egna drönare, men också förmåga att bekämpa drönare. Problemet med debatten som jag ser det är väl att ganska många har landat i att all krigsföring alltid framöver bara kommer att handla om drönare, alltid drönare. Och så enkelt är det ju inte riktigt. I synnerhet inte, det finns många paralleller i det här. Men för det första så är ju Rysslands krig i Ukraina och Rysslands eventuella framtida liksom, sammanstötningar med NATO kommer inte se likadana ut. Och det beror på många saker. Det beror på geografi, det beror på kraftförhållanden, det beror på teknisk kompetens och utrustning och så vidare. Men det är inte så enkelt att titta på Ukraina och säga att så här ser kriget ut idag. För det gör det inte. Så här ser kriget i Ukraina ut idag. Ukraina har fantastiska förmågor, oerhört innovativa, vi har massor att lära av dem. Det är ingen som liksom förminskar det ukrainska bidraget, den ukrainska förmågan eller liksom förminskar erfarenheten från Ukraina. Men vi kan inte tro att detta är hela bilden och kommer vara hela bilden. Dels så ska vi ju helst inte hamna i krig överhuvudtaget och detta är ju en del av det. Styrkeprojicering, möjligheter att kunna kontrollera våra farvatten, eskortera fartyg och diverse förnödenheter, truppförflyttningar och förnödenheter till Baltikum och Finland bland annat, även utanför Östersjön, import och export. Det har ju varit en sak vi har diskuterat om i den här podden tidigare, bland annat med tidigare marinchefen Eva Skog Hasslum, som konstaterade att Sverige har väldigt liten förmåga att hjälpa svenska transporter, svensk export och import utanför Östersjön, samtidigt som vi är helt beroende av den här importen. Detta är också en förmåga man nu skaffar sig, att kunna arbeta mer på distans. Sen så är ju också jämförelserna med den ryska Svarta havsflottan som ju ukrainarna har kunnat sänka och slå ut på ett ganska effektivt sätt. Det är ju naturligtvis en viss skillnad på de nya skrov vi köper in idag, framförallt de nya vapensystem och den nya teknik som kommer finnas på de här och som kontinuerligt kommer kunna uppdateras under livslängden. Det är så man planerar försvarsinköp. Det här uppdateras hela tiden och det är liksom modulärt så man kan göra det. Och de redan då decennier gamla ryska skepp med bristande försvarsförmåga och motmedel och så vidare. Så det är inte heller en rak lärdom att dra.
Men det finns ju en underliggande påstående. Det är ju ett antal debattörer som har drivit detta. Men det finns ett underliggande påstående där som, bara se vad du tänker om det. Därför att många som tittar på försvarsmateriel och tittar på operativa situationer kopplat till Ukraina-kriget konstaterar ju att anfall är bättre än försvar idag. Att det är mycket enklare att anfalla. Det är mycket billigare att anfalla med drönare till exempel än att försvara sig mot drönare. Och det ändrar stridsfältets sammansättning. Det ändrar liksom taktiken. Därför att när anfall blir enklare och billigare än försvar, då förändras hela dynamiken. Och när man tittar på just fregatterna, de är ju försvar. Medan drönarna är i ganska hög utsträckning anfall. Vad tänker du om liksom den spaningen, liksom, att det ändrar för överskådlig tid?
Fregatterna är ju till att börja med inte bara försvar, utan det är ju också i någon mening någon slags flytande plattformar, stridsledningscentraler, som i sin tur kan utrustas och användas för olika typer av övervakning och motmedel. Och som sagt, detta kommer ju också utrustas med olika saker. en sak som jag tror att man ofta glömmer i drönarkrigsföringen, det är ju att alltså, drönarna är ju en sak. De här små grejerna som åker med ammunition är ju en sak. Men någonstans så styrs de ju härifrån, om man ska ha en plattform, om man ska ha någon form av stridsledning och så vidare. Det behöver också finnas. Vi pratar en annan geografi än vad vi gör i Ukraina, där vi ju är mycket, mycket mer beroende, och inte minst Baltikum och Finland är mycket mer beroende av liksom, försörjning, kustvägen, som vi också måste ha höjd för. Och sen handlar det också om att, som sagt, vi planerar ju naturligtvis för att liksom, vi måste ju planera för ett krig. Kriget är ju dimensionerade, men vi ska ju helst inte hamna i krig. Och då är ju anfallsmöjligheterna begränsade.
Nej, men jag tänker den där typen
av... That makes sense på något sätt. Alltså, vi ska ju vara så pass starka och så tydliga i att vi kan försvara oss, och att vi även kan anfalla om den möjligheten eller behovet finns. Att det inte ska bli intressant att försöka attackera oss. Och då kan vi ju inte heller börja med att attackera någon annan.
Argumentationen som du ger exempel på, Anders, det är ju lite grann på nivån om att vi behöver inga JAS-plan. Vi har luftvärnsrobotar istället. Det är ungefär den typen av logik.
Det är liksom inte lite... min argumentation.
Nej, jag säger inte att det är din argumentation.
Den är precis överallt i
Men här är det ju det att det som man inte riktigt förmår att se, det är ju att, jag menar, drönare är ju ammunition. Drönare är inte ett vapenbärande system som kan förflytta sig. Utan här kan man ju jämföra då med, det är lite grann som att säga att vi struntar i kanoner, vi köper granater istället. Jag är lite störd på Företagarna hade en debattartikel på Dagens Industri med rubriken 5 drönare fler än 4 fregatter. Och då tycker jag att man missar det här liksom att fregatter är en plattform som bär förmåga. Och det här måste man klara av att se. Och jag blir också förvånad över att Företagarna ger sig in i den här frågan med väldigt ytlig kunskap, och de förstår inte att deras medlemmar är medlemmar på en säkerhetspolitisk ö som är totalt beroende av havet. Det här blir någon slags dumhetens debatt över det hela. Ungefär som att säga att ja, vi behöver ha varor och tjänster, men vi behöver inga företag.
Men grunden i debatten tror jag handlar om att det har blivit väldigt tydligt vad som händer i Ukraina och hur snabbt den nya tekniken förändrar situationen. Och där tänker jag en annan sak i liksom den frågeställningen, för det här är ju ganska många artiklar som vi refererar till, och ni som lyssnar har säkert läst en del av dem. Men jag tycker det finns också en annan grundläggande problem med hela liksom resonemanget när man funderar på detta. Och det är ju att Sverige idag är NATO-medlem. Det vill säga att vi ska verka över betydligt större områden. Och finns det inga plattformar kan vi inte det. Så vi kan inte leva upp till våran uppgift som NATO-medlem utan att ha den här typen av plattformar. Och den detaljen kan man liksom inte hoppa över när man gör en säkerhetspolitisk planering. Och då är inte längre Östersjön liksom vår så att säga,
eller rättare sagt bara vår del av Östersjön.
Vår del av Östersjön är liksom det vi ska försvara. Utan det är liksom långt in i, det är liksom Finska viken vi pratar om.
Ja, det är upp till Svalbard, till Grönland.
Och då måste man ha plattformar, och hoppar man över den lilla detaljen att vi har blivit NATO-medlemmar, då känner jag igen den här debatten från liksom förr när man pratade innan NATO-medlemskapet om liksom materielsystem och vad de skulle kunna och såna här saker. Och så jag får liksom lite flashback från de här debattörerna.
Ja, och vi måste förstå är ju att under kalla kriget så övergav ju Sverige tanken att verka på öppet hav och prioriterade sin försvarsförmåga att skydda sig nära kust mot invasionsflotta. Det var ju liksom, blev ju så att säga den förändrade marinen. Och här tycker jag också att debatten präglas av att man är kvar i den föråldrade verkligheten. Och tänker att ja, men det handlar om att vi ska smyga med små grejer och skjuta ner stora grejer. Det är kostnadseffektivt. Ja, den dagen vi väntar oss en rysk invasionsflotta över Östersjön så är det så. Men om den dagen kommer så har det ju varit ett par rätt stora katastrofer innan det som vi inte vill uppleva.
Men jag tänker så här, Amanda, när du tittar på, när du lyssnar in debatten, för det här är ju, om jag tittar liksom höger-vänster just nu i debatten, om man kan använda det uttrycket riktigt i försvarsdebatt vet jag inte, men det är just företagare, Timbro, alltså det är traditionella röster från höger som börjar prata om
och en höger också som är lite mera populistiskt i den högra kanten.
Ja, jag tänkte, Amanda, vad tänker du om det liksom? Ändras högern här, tänker du, eller vad händer?
Ja, alltså, det är väl inte hela högern, ska jag väl konstatera. Det är ju till exempel den sittande regeringen som precis har tagit det här beslutet om att detta ska införskaffas.
Nej, men absolut. Jag tänkte mer trender liksom. Är det något, händer någonting som man ska ha ögonen på här?
Jag tror att det finns en liten grupp här som dels är väldigt engagerad i Ukraina, vilket naturligtvis är väldigt trevligt och välkommet, och har tittat mycket på exempel på Ukraina och kanske inte riktigt har några, man är kanske inte så nödvändigtvis har den bredare blicken över modern krigsföring i övrigt, utan man har tittat på exemplet Ukraina, man har träffat Ukraina när man har träffat de ukrainska drönartillverkarna, och man försöker också applicera de här liksom marknadsmässiga principerna på drönar eller på vapenfrågan, att drönar är ju billigt och bra och det är modernt och det borde vi då pusha för, utan att tänka på den mycket mycket vidare bilden och de betydligt bredare förmågor vi behöver ha, därför att som sagt kriget ska inte komma hit, det måste ju vara det första målet. Vi ska vara beredda om kriget kommer hit, men det första målet måste ju vara att kriget inte ska komma hit, och vilka förmågor behöver vi då för att se till det? Och sen så blir det väl lite sådär, man ska ju också vara medveten om naturligtvis att Ukraina har ju ett intresse av att utmåla sina egna framgångar. De bilder vi får se, de videoklipp vi får se, som sagt, inte på något sätt att förta Ukrainas liksom fenomenala utveckling och kunskap på detta. Den är imponerande, det finns jättemycket vi ska lära oss av där. Och det finns alla möjligheter till liksom samarbete mellan den ukrainska och den svenska industrin, både för att dra lärdomar och liksom producera materiell. Men det är ju inte hela bilden man får om man sitter och följer detta via sociala medier. Det ska man ju vara medveten om, och för varje film som kommer på ett liksom lyckat slag mot en rysk stridsvagn till exempel, så finns det ju naturligtvis väldigt många andra drönarattacker som har misslyckats. Man ska ju också komma ihåg att även om utvecklingen inom drönartekniken går otroligt fort, så gör även utvecklingen inom motmedel det. Vi har ju sett ett antal sådana här liksom hopp i teknikutvecklingen under de senaste 100+ åren sedan början på förra sekelskiftet, där man liksom flera gånger har talat om att nu den här nya tekniken kommer att ändra slagfältet i grunden. Och det har sällan blivit så, utan det har utvecklat slagfältet, det har skapats fler dimensioner, men det är liksom sällan gammal teknik har blivit helt obsolet. Och jag tycker också man ska komma ihåg i den här diskussionen att Ukraina har ju fortfarande behov av stora traditionella vapensystem. Man tillverkar ju fler haubitsar än hela Europa till exempel i Ukraina. Man är fortfarande otroligt intresserad av att få dit svenska Gripen och jaktflygplan och så vidare. Och hade den här drönarutvecklingen gått så långt som vissa vill pusha för, så hade man inte haft något behov av detta. Så det är också någonting man måste komma ihåg. Men visst, det finns en sån rörelse, och det tror jag är någon slags... Dels för att när man diskuterar det här på sociala medier just nu, så blir folk nästan förbannade om Ukrainas vägnar. Att vi på något sätt, inte minst när det var en diskussion om den här stora övningen som nyligen avslutades, där ju rubrikerna i pressen ibland blev lite olyckliga. Att vi blev helt utslagna av ukrainska drönare och vi var helt chanslösa. Och det var ju det som var poängen med övningen, att man skulle bli utslagen av ukrainska drönare för att man skulle få känna på och förstå hur det här skulle bemötas. Och när man då ifrågasatte narrativet kring det här och den här diskussionen om att allt numera bara är drönare, då blev ju vissa förbannade Ukrainas vägare, att de tyckte det var liksom närmast respektlöst. Och det blir ju också en märklig debatt. Det är ju inte alls det handlar om, utan det är ju att vi med lärdomar från Ukraina ändå måste kunna applicera detta på vår egen situation med långt större liksom, vi förbereder oss inte bara på kriget, vi förbereder oss på att, kriget inte ska starta, vi förbereder oss på att hjälpa våra allierade på andra sidan vattnet om de skulle hamna i trubbel, och vi förbereder oss på att kunna liksom försvara och eskortera och så vidare i ett förkrigsläge. Vi har en mycket, mycket bredare palett av uppgifter den svenska marinen än just det här enskilda, vad gör man i den här krigssituationen i Ukraina? Det tycks svårt att förstå. Så att något slags misslyckat att försöka att applicera marknadens logik och en bristande förståelse för den oerhört breda palett av uppgifter som den svenska marinen måste lösa, bland annat med de här fartygen. Det tror jag är problemet.
Patrik.
Två bitar med debatten kring fregatter. Den ena biten är ju att det finns ju alltid en dragkamp mellan vapengrenar. Och då ska vi komma ihåg att det är marinen som är den eftersatta vapengrenen. Men det finns ju flygare ute i debatten också som tycker att det är dumt med fregatter. Men som har väldigt svårt att riktigt svara på varför det skulle vara skillnad på den typen av argumentation mot JAS-plan som mot fregatter. Det vill säga att när man lyfter upp alternativkostnader, vad kunde vi ha fått istället? Den där debatten hade vi ju om JAS-plan på 10-talet. Då sa Max Arhipainen, som då var kommunikationschef för finska försvarsministeriet en gång på Folkförsvarsrikskonferens, att ja, det är ju klart att det är bättre att få den andra sidan att inte köpa grejer, för då blir det ju mindre att skjuta ner. Så den tycker jag att man ska ha i bakhuvudet. Sen vill jag gå tillbaka till en kulturell, historisk, politisk aspekt kring det här med fregatter, för att det är lite spännande plötsligt att högern är emot flottan. Historiskt sett så var ju flottan högerns. Det där var ju Fansa din position bort. Anders. Socialdemokratin gillade ju inte flottan, utan man omfamnade ju flygvapnet som man tyckte var mer modernt och demokratiskt. Adeln höll till i flottan och de lägre tjänstemannaklassen och arbetarklassen kunde komma fram med flygvapen. Nu generaliserar jag lite grann, men historiskt kulturellt så har det ju funnits sen en sån uppdelning. Nu tycks den svänga.
Ja, det verkar så. Jag har en annan synpunkt, en annan fundering kring detta som inte är de här människorna som pratar om drönare, utan mera liksom den traditionella svenska upplägget när vi gör stora materielsystem. Så är det ju så att överallt där man reser nu, när man pratar med liksom experter i andra länder, träffar folk i Bryssel eller vad man gör, då lyfter man alltid fram tre saker som Sverige verkligen kan bidra med. Det ena är flygvapen, det andra är ubåtar. Och sen säger man försvarsindustri. Och man lyfter fram hur otroligt viktig svensk försvarsindustri har varit för Ukraina, hur otroligt viktig svensk försvarsindustri är för hela liksom den NATOs norra flank, att man kan liksom skala upp och att man har de möjligheterna. Och då känner jag ett litet stygn i magen när Saab och Babcocks förslag här inte är det man går vidare med, utan man går vidare med ett franskt förslag. Jag har inget mot den franska förslaget. Jag tror att det kommer att bli jättebra med de här fregatterna. Men jag tror att det är också väldigt viktigt att man tänker på att en av de viktigaste strategiska förmågorna Sverige har är försvarsindustrin. Och ibland så känner jag, och det kanske är en höger-vänstersak här, men ibland så känner jag att det är lite så att en borgerlig regering gärna köper från hyllan, gärna köper färdiga system någon annanstans ifrån, medan en socialdemokratiskt ledd regering mer prioriterar att man bygger eget, att man utvecklar det svenska och så. Nu har man ju då köpt franskt och sen så ska man då ha någon kombination här där vissa delar av det ska komma från Saab och sådär. Men jag kan ändå känna att det här är ändå en ganska stor förändring av hur man då tänker. Det här är lika stort som, eller inte lika stort, men det är det största sedan Gripen som sagt. Tittar vi på liksom den försvarsindustriella utveckling som man går miste om när man nu inte köper svenskt brittiskt, så är det också en faktor här. Varför tror ni att det har blivit så?
Ja, men det korta svaret är att vi har ju inte haft en planering ens med den socialdemokratiska regeringen som du lyfter fram här, som har stött en sådan kontinuerlig utveckling. Det vill säga att vi slutade ju göra saker under en tid och tappade kompetens. Där betalar vi jäkligt dyrt nu på ubåtarna som både är fördyrade och försenade. Därför att vi tappade kompetensen att bygga dem. Alltså måste du ha en kontinuerlig uthållighet och långsiktighet i det. Och när det gäller den marina delen då, så, så är det ju klart att det här problemet med föråldrade fartyg och att allt fler fartyg börjar närma sig åldersstrecket och att vi har en ersättningsskuld för att upprätthålla förmåga, samt att vi då ännu då inte liksom bygger för en utökad förmåga, det har vi ju vetat sedan mycket, mycket lång tid tillbaka. Men vi har haft en oförmåga att prioritera de pengarna, prioritera de besluterna. Så att det här är ju en konsekvens av det. Nu är vi där vi är. Sen på strategisk nivå så är det ju, väljer vi att fördjupa oss med Frankrike på olika sätt. Frankrike kommer att vara delaktig i den svenska forward land presence uppe i norra Finland. Fransmännen köper grejer av Sverige. Sverige köper nu fregatter av Frankrike. Frankrike för dialog om utökat kärnvapenparaply och så vidare. Eller utökad kommunikation kring det. Det är alltid ett franskt suveränt intresse.
Men det är just en strategisk omläggning.
Så det är en strategisk helhet i det.
Amanda?
Vi har ju tjatat om att man behöver se över och förnya stridsförmågan i över 10 år nu. Hade man velat utveckla egna förmågor, då är det då, om inte förr, man hade behövt börja. Tiden sprang ifrån oss i det här. Jag kan absolut se de liksom industripolitiska vinningarna med att beställa svenska fartyg, men det viktigaste är att vi får den här förmågan så snart som möjligt, och då kunde fransmännen erbjuda. Därmed inte sagt att jag inte tycker att man liksom ska fortsätta utveckla svensk försvarsindustri, för det ska man naturligtvis. Men det här blev svårslaget när det blev så korta tidsemissioner, och där är ju regeringar av båda färgerna att skuldbelägga för att man inte har tagit den här frågan i tid, helt enkelt.
Vi får hoppas att försvarsberedningen under året då landar i en att man behöver beställa Visby 2.0 korvetter för att komplettera fregatterna till exempel. Fler ubåtar, så att vi får en kontinuitet i våran egen utveckling. Behövs ju också andra marina fartyg med liksom
minröjare,
underhållsfartyg.
Men alltså jag skulle säga att jag har inget emot den här affären som sådan, utan, men däremot så jag vill ha ett stort frågetecken här, för att när man gör så stora investeringar som man nu gör i försvaret, så behöver vi se till att den svenska försvarsindustrin på lång sikt klarar att hålla sin edge. Och det blir lite konstigt när man liksom åker runt på massa andra länder och så lyfter folk fram det här som att det här är otroligt viktigt liksom. Och sen så den svenska regeringen verkar inte riktigt inse det. Nu vet inte jag om det hade blivit ett annat beslut.
Jag håller inte
med
om att regeringen inte inser det, Anders. Det tycker jag är hårt drag.
Inte tillräckligt mycket för att till exempel köpa brittiska, svenska.
Nej, men då kommer tidsaspekterna in.
Jag håller med om tidsaspekterna.
Hellre 4 korvetter i hamnen än 4 korvetter på ritbordet.
Men då hade det ju varit din regering som skulle ha fixat det här redan under förra mandatperioden, Anders, om det hade varit
min
så viktigt.
Min regering? Jag har inte suttit i någon regering.
Nej, men du kanske skulle bli en utmärkt försvarsupprustningsminister här i en kommande regering, Anders.
Absolut.
Kan vi hoppas på det?
Mycket pengar. Nej, men alltså det är den här som jag tycker ändå att detta är någonting som måste skickas med, och jag såg till exempel diskussionen om underhållet av det här som nu dyker upp. Hur ska man liksom underhålla, hur ska man uppgradera i framtiden? Och jag tror att det är väldigt viktigt att man knyter detta till svensk försvarsindustri. För jag tror att den edgen som vi har där, den är helt obetalbar. Speciellt om man ska behöva skala upp. Har man inte kompetensen så har man inte den. Och nu finns den ju. Risken är ju att om man inte då underhåller den över lite längre tid så att den försvinner.
Ja, och på tal om,
jag vill bara flagga att jag tycker det. Det här är knepigt.
På tal om underhåll så kan man ju också fundera på om den här frågan är beredd och hanterad infrastrukturmässigt också. För det här är ju mycket längre fartyg och är våran marina infrastruktur planerad för att byggas ut i den takten för att hantera det här. Där är väl min bild att saker och ting, eftersom det ligger på olika departement, Fortifikationsverket på Finansen och Försvarsmakten och FMV på Försvarsdepartementet.
Patrik ser ut som att han svär när han säger Finansen här.
Ja, absolut.
Men jag tänkte vi ska ta ett annat ämne än detta. Och det är Helsingborg. Inte något annat.
Fors och inget.
Och vad är det som händer där nere, Amanda?
Jo, i Helsingborg så ska NATO ha möte mellan alliansens utrikesminister plus den ukrainska utrikesministern som också är inbjuden i morgon och på fredag. Jag kommer vara på plats som press och det ska bli mycket spännande. Stan kommer ju mer eller mindre vara belägrad, eller hur man ska uttrycka det. Det är naturligtvis ett enormt säkerhetspådrag kring detta. Såg nu senast också att Marco Rubio också kommer vara på plats, vilket naturligtvis inte gör saken bättre. Så att det kommer vara ett stort möte. Det kommer vara en arbetsmiddag hos hans majestät kungen och drottningen på Sofiero, som är fått en nyrenoverad trappa detta till ära. Det är alltså ett slott i utkanten av Helsingborg för er som inte bor i Skåne. Ett gammalt sommarslott för kungafamiljen.
Gamle kungen dog där.
Gamle kungen dog där. Nu är det öppet för allmänheten. Mycket trevligt.
Kan du utveckla varför Marco Rubio inte gör saken bättre? Tyckte jag var intressant.
Säkerhetsmässigt. Det blir inte mindre säkerhetspådrag om det amerikanska ministrar.
Säkerhetsmässigt det löser inte riktigt för min fråga.
Nej, men det är ju bra att Marco...
Allt får tolkas freudianskt helt enkelt. Men ja, det ska bli mycket spännande. Det kommer säkert vara omöjligt att komma förbi. Det har hotats med motdemonstrationer naturligtvis. Den så kallade fredsrörelsen hade sin ganska befälliga demonstration med 800 personer i lördags. Det gick lugnt till. Men det har också dykt upp affischer och annat från nystartad organisation som inte vill berätta var de kommer ifrån, vilka de är eller hur de är finansierade, som kommunicerar på utrikiska och försöker locka hit folk för att protestera imorgon. Så det kan bli spännande, men danska polisen är också på plats på klassisk skånsk manér, så det ska nog gå bra det också.
Vad är det för stora frågor skulle du säga som du kommer att titta efter när du är där?
Ja, men det är ju allt, höll jag på att säga. Vi vet ju precis hur situationen är. Det kommer ju naturligtvis vara väldigt intressant med Rubios deltagande efter den amerikanska deltillbakadragandet av trupp från Polen som
Tyskland tänker du på?
Ja, det är väl Polen också.
Tyskland drar man tillbaka från Polen, så fördröjer man eller ja, den där rotation eller den där tillskottet som skulle komma 4000 man.
Det ja, inte upp, är försenat.
Så försenat officiellt. Så det är inte tillbakadragande, men det är inget det var inte tillkommande.
Helt uttryck av mig, men man skickar inte dit en trupp man skulle göra och man har inte heller kommunicerat detta med polackerna i förväg.
Jo, man skickade ett mejl.
Ja, just det. Men man pratar.
Nu får Amanda prata färdigt.
Det är bra att Patrik förtydliga kanske. Så att detta kommer naturligtvis vara en av de stora diskussionspunkterna. Och Ukrainas utrikesminister är ju också bjuden som sagt, så att det är diskussionerna om hur man ska fortsätta stödja Ukraina kommer naturligtvis vara bärande. Och sen så är det ju också naturligtvis är det ju lagt i Helsingborg, inte minst därför att det är där mycket av skuggflottan går precis utanför kusten. Det är där flera av fartygen har stoppats. Och detta försöker man ju då naturligtvis illustrera för de medlemmar av alliansen som hänger lite längre söderut och kanske inte lika brydda över Rysslands expansiva tankar, till exempel Spanien. Och försöka få tillbaka diskussionen på Östersjön och Nordeuropa och varför det är viktigt att NATO står starka här. Så det är väl huvudsakligen de punkterna skulle jag säga spontant.
Ja, man ska ju då komma ihåg att det här mötet är ju unikt och historiskt på det sättet att ordinarie utrikesministermöten brukar ju vara i Bryssel. Och det inträffade ju då tänkt då att vara ordinarie under påsken. Så då är ju det här informella mötet nu uppgraderat till ett formellt möte om jag har förstått det rätt. Så att det är lite historiskt.
Ja, det brukar... Så det är väldigt speciellt och det är också vårt första NATO-möte i Sverige. Så att det är en stor grej för oss och för regeringen.
Ja, och det här mötet syftar ju till att förbereda det som en del skämtsamt kallar för den kommande kalabaliken i Ankara, det vill säga NATO-toppmötet senare i sommar. Så att det blir ju uppföljning av utgiftsmålet från Haag, stödet till Ukraina och just det här, Anders, som du var inne på, förstärka försvarsindustrin. Och sen är det ju bra att Marco Rubio kommer. Därför att både Hegseth och Rubio har ju inte dykt upp på en del möten. Och nu ska man väl alltid tänka sig att osvuret är bäst. Han kan ju hitta på någonting annat på vägen dit. Men enligt State Departments pressmeddelande så ska han ju dyka upp. Och det är ju välkommet. Och Marco Rubio är väl den som är mest NATO-inriktad i den amerikanska presidentadministrationen. Så det är väl ett positivt tecken.
Det pågår ju också en diskussion i USA kopplat till Marco Rubio att han är... håller på och seglar om J.D. Vance som en tänkbar republikansk presidentkandidat efter Trump. Så det är lite intressant att se också hur han spelar mot en europeisk publik. Alltså, kommer han att vara intresserad av att prata med en europeisk publik? När J.D. Vance var här i München för 2 år sedan så skällde han ju ut i hela Europa och sa att liksom inskränkningar i yttrandefriheten, och då menar han inte inskränkningar i yttrandefriheten utan typ koranbränningar och sånt där. Folk tyckte det var dåligt. Det var ett värre hot än Ryssland, står J.D. Vance och säger. Så det blir intressant att se liksom om Marco Rubio har ett annat budskap. Och J.D. Vance var ju också här i Europa under Orbán-omröstningen några dagar innan. Jag var ju i Budapest och såg detta, där han på amerikanska pratar med en publik som pratar ungerska. Och det funkar ju inte heller i valrörelsen, men det finns ju en liksom... Det kanske är ett annat sätt att prata som Marco Rubio har. Det vore ju intressant att se liksom vad det konkret betyder på ett NATO-möte.
Ja, sen kan man ju också notera att han ska flyga vidare till Indien. Och vem har träffat Modi nyligen? Jo, Modi har ju varit i Sverige och träffat statsministern och utrikesministern och så. Så att jag tror att det är också en sak att notera att där kommer nog Rubio och vilja lyssna lite grann på vad Sverige säger om samtalen med Indien.
En annan sak som...
Vi ska också understryka att Rubio också kommer ha ett bilateralt möte med svenska utrikesministern och statsministern. Där man vill försöka sätta press på honom gentemot Ryssland, att sätta press på Ryssland. Så att de diskussionerna kommer ju också förekomma bakom lyckta dörrar.
För en sån sak som är intressant tycker jag med det här NATO-mötet, om man höjer blicken lite, det är ju att det strategiska perspektivet när det är kopplat till Ryssland och vilka framgångar Ryssland respektive Ukraina har, ju håller på att liksom justeras om successivt. Den här ryska våroffensiven blev ju inte någonting. Den 9 maj-paraden i Moskva kunde inte ha några tyngre militärfordon, för man var för rädd för ukrainska drönare. Och där gjorde ju Zelensky den här roliga manövern att han tillät ryssarna att ha den här manifestationen på ett papper som jag gissar att ryssarna blev jätteglada för att få. Men att det är ganska uppenbart att den spelplanen rör sig inte i Rysslands riktning. De håller på och förlorar allt mer. Och det är också så att den här killzonen kopplat till gränsen där ukrainska drönare har förmåga att vara verksamma inne i Ryssland är ju idag väldigt, väldigt mycket längre än tidigare. Och det här är ganska intressant tycker jag när man tittar på den amerikanska hållningen som ju någonstans har utgått från att Ryssland vinner det här. Nu förlorar de det här. Och liksom, vi har ju inga ambitioner att minska vårt stöd, så att vi kommer ju bara öka stödet. Så vad tänker ni liksom, tror ni amerikanerna gör någon annan analys av detta? Eller liksom, vad tror ni händer?
Frågan är väl i vilken utsträckning amerikanerna gör analyser just nu.
Eller rättare sagt i vilken utsträckning Donald Trump gör analyser.
Jag tänkte om man tänker amerikanerna som amerikanare, inte amerikanerna bara som liksom Trump, utan liksom resten.
Nej, men det är ju klart att det har ju alltid och finns ju liksom folk i administrationen som är vettiga och som gör vettiga analyser. Men det spelar ju ingen roll om husse är husse.
Men tror ni att det kommer att fortsätta som nu? Det vill säga USA backar egentligen ur sina åtaganden när det gäller Ukraina.
Jag tror inte att vi kan utesluta någonting i den tid vi lever i. Donald Trump är ju nu politiskt och prestigemässigt sårad av misslyckandena med Iran. Han kommer att försöka hävda sig på något sätt. Och exakt hur det där kommer att spelas ut, det återstår att se, men vi har ju ett mellanårsval som kommer närmare också. Och då har vi ju Kuba, vi har Grönland. det återstår att se.
Amanda?
Ja, nej, det är väldigt svårt att säga om vad Washington gör i dessa dagar. Alltså det borde i och för sig, svaghetstecken, det har ju inte varit någonting som Trump har uppskattat tidigare. Men relationen med Ryssland och med Putin har ju varit speciell på många sätt. Så att det är svårt att se vart det leder. Det är också svårt att se vad Putin ställer för eventuella krav och kommunicerar till USA. För han känner sig naturligtvis väldigt trängd. Var ju fruktansvärt pinsamt segerdagsparaden på så många nivåer.
Alltså jag börjar ju få känslan när man följer liksom nyhetsläget att snart är Trump Putins enda vän liksom, för det, kineserna verkar ju inte heller så jättesupportive alla gånger. Och tittar man på en sån här sak som det här med ett av de besluten som kom ju nu från USA att inte skicka långdistansrobotar, det var ju Tomahawk som skulle skickas till Tyskland som man ju har backat ifrån. Och där finns ju ryktena och uppgifterna om att det här har då skett efter ett samtal direkt med Putin. Så att det är klart att det verkar ju det framstår ju allt mer som att Putins enda möjlighet i det här kriget, det är mer amerikanska, ja, jag vet inte exakt vad de kan göra mer nu, men jag gissar att det är ganska mycket. Och att den strategiska kartan så att säga för vår del verkar USA mer eller mindre bli någonting som, ja, man vet helt enkelt inte, precis som Patrik sa. Det blir någon slags slumpeffekt. Man har ingen aning liksom. Och det blir ju inte bättre av det.
Men då är det bra att ha fregatter.
Då är det bra att ha fregatter. Ja, vi får väl se vad som händer med toppmötet. Vi kanske återkommer därifrån, lite beroende på, Amanda.
Det kan vi absolut göra. Och vi kommer definitivt återkomma om fregatterna.
Det kommer vi absolut. Och vi får se om NATO-toppmötet levererar några spännande nyheter de kommande dagarna. Tack för oss för den här veckan och på återseende om senast 2 veckor. Hej hej!
Hej!
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.